Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej, välkommen till Eld och rörelse.
Udda krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och mig Myran Andersson. Hur är läget med dig?
Jag är lite förkyld. Jag har ju, det är lite ett glädjebesked faktiskt att jag är det.
Är det för att du ska åka på semester och att du känner du klarar av förkylningen först så att då har du hunnit tillfriskna?
Nej, det är ju så att jag under en längre tid har trott att jag har varit kraftigt pollenallergisk. Men nu har det visat sig att jag bara är sjuk.
Okay.
Och det glädjer mig att jag inte har den svaga genen.
Aha.
Och inte klarar av att träd försöker befrukta mig.
Nej. Jag tror att jag har någon sorts svag pollenallergi säkert.
Ja, svag kanske jag har.
Det är så svårt att veta, men alltså, man är lite snorig ibland vissa delar av året utan att känna sig förkyld. Då tänker man, ja, men jag är säkert lite pollenallergisk liksom.
Ja.
Ja, nu blir du bekymrad när jag öppnar möjligheten igen här.
Ja, nej, men det kan ju vara så att jag är pollenallergisk också, att det kanske förhöjer min generella sjukdomskänsla liksom. Men jag har varit ganska kraftigt förkyld de senaste dagarna.
Man hör lite på det att du låter ganska rosslig.
Ja, nej, men jag är inte så bra.
Och dessutom är du förkyld.
Och dessutom är jag förkyld. Det är också söndag när vi spelar in. Ganska lång tid i förväg, precis som du säger, för jag ska iväg på semester. Men ja. Det gör att det här avsnittet inte kommer vara så samtidskommenterande kanske, utan tidslöst dokument.
Absolut. Så, ja. Det är söndag den 6 april 2025,
ja.
Kan man säga då.
Om du lyssnar i framtiden eller från en annan dimension.
Så är planeten Jorden vi är på. Ja, härligt.
Är inte de det också?
Jo, absolut, det kan de ju vara. Men jag tänker interdimensionell liksom, transport. Man kan hamna var som helst.
Ja, det är ju nu du som är naturvetare.
Alltså, jag tror verkligen inte det är inom mitt kompetensområde generellt. Men jag kan tycka att min gissning är
så god som någons.
Ja, precis.
Ja, nej, men det är antagligen mer kvalificerad än de flesta.
Man tänker, alltså, universum rör hela tiden på sig också. Liksom. Eller vi rör oss i förhållande till alla andra kroppar i universum. Liksom. Så får man hoppa genom tiden också och kommer på exakt samma plats fast i en annan dimension, liksom, då har ju jorden flyttat på sig liksom, till exempel. Man kan ju bara föreställa sig vad som pågår i framtidens andra dimensioner och det kanske finns planeter som är formade som pyramider. Och,
ja, men nu skojar du om att du är ett pervo.
Konstigt.
Konstigt, ja. Helt opokallat också.
Men
det är han inte till som lyssnar. Motsatsen till ett pervo.
Okej.
Okay. Alltså hästskosteorin på något sätt. Han är så icke-pervers att han blir det igen. Mm. Ja, men faktiskt, det är inte ett skämt.
Och då så kanske man kommer hit till april på planeten Jorden. Mm. Och så är det befrielsedagen.
Det är befrielsedagen, ja. Frågade innan och du sa att du tyckte vi skulle prata om befrielsedagen. Vilken befrielsedag då? Fick jag ju börja fundera. Man kan ju ett gäng befrielsedagar.
Men vilka kan du i april?
Ja, nej.
Men det är en som du är lite specialintresserad av, skulle man kunna tänka sig. Den 30 april.
Ja, det är väl Vietnam.
Ja, se. Vadå? Nu kunde du ju en. Eller fick hjälp att kunna en i alla fall. 25 april. Portugals befrielsedag.
Nejlikerevolutionen.
Precis. 25 april. Också. Det var samma som Portugal. Fast den här firas med anledning av ett land 1945. Det är svårt. Det är många som anser sig vara befriade.
Norge då, eller?
Nej, det var Italien faktiskt.
Ja, just det. De gör ju det en liten tid innan där.
Precis.
Innan Hitler valde The Coward's Way Out.
Så sätter de lite P för Mussolini och
han sälskar in och sätter de P för
Puppet State of the Nazis and Rump State of the Fascists blev de av med då, säger de. Ja, men det har kommit en ny befrielse idag.
Liberation Day! Ja, det är fett.
Den spelar kanske inte riktigt samma liga som de här då, men
du menar att det inte är en befrielsedag?
Till exempel.
det gör ju att den är en egen kategori då. Man kan säga att det inte bara att de inte är samma spelar i samma division.
Nej.
De spelar i olika sporter.
Ja, en annan dimension då,
ja,
som vi har touchat på.
Som kan vara jorden.
Ja, och det kan var att vi liksom har stuckit av i en parallell verklighet och det är därför sådana här saker händer oss nu.
Ja, det
känns ju lite så. Ja, precis.
Eller att det är en glitch i Matrix då, om man ska vara med så manosfären.
Absolut.
Kille liksom.
Ja. Nej, men
så vad har du för tecken på att vi lever i en simulering?
Ja,
det är ju det här att USA har instiftat en ny befrielsedag som inte är en befrielsedag.
Utan är då att Trump har bestämt att det ska vara höga tariffer på alla världens länder. sönder enligt någon ChatGPT-kalkylator liksom.
Ja, det har ju cirkulerat mycket om att AI säger samma sak.
Ja, alltså vem bryr sig också? De har gjort en jättemärklig uträkning ifall de har gjort en ChatGPT eller på en NSDUX spelar väl mindre roll liksom. Men det trädde ju kraft då. Befrielsedagen var den 2 april. Det har vi bakom oss nu då, det var förra veckan.
Så 4 dagar in i befrielsen.
Ja, och det har lett till ett kraftigt börsfall under 2 dagar.
Liberation, man!
Och sen så kickar de här trifferna in då den 9:e.
Dyrare avokados.
Ja, och sen så är det en hel vecka kvar tills det avsnittet släpps. Så det är verkligen så att...
Vad fan som helst kan ha hänt på den, ni lyssnar på det här.
Alltså på den
det,
tiden så kan det vara fullkomlig recession liksom i världsekonomin. Finanskris kan ha kickats igång av allt det här och sådana saker. Eller så kan det ju vara att det visar sig att det här stora lappen Trump höll upp är inte det de faktiskt kommer göra på onsdag då, utan det kommer vara någon nervattnad version och sen så går allting tillbaka till lite normalitet. Så det är roligt att tänka sig, tycker jag, att när ni lyssnar på det här så har ni svaret på ifall vi lever i liksom någon sorts ny total ekonomisk kris eller ifall det är bara same som det var förra veckan. Liksom.
Vi lever i liksom en Schrödingers Trump just nu.
Verkligen.
Ja, så är det ju så i framtiden alltid dock.
Okej, nu tycker jag att du grusar lite med att prata här.
Det var nog mer att jag själv blev så begeistrad av den här tanken i världen vi skapade. Och sen kom jag på,
så är det ju alltid.
Så här är ju fungerar faktiskt, ja. Bara då du går och lägger dig.
Ja, det är bara att det känns lite mer sannolikt att det skulle kunna vara kaos på ett annat sätt. Man har ju liksom upplevt andra finanskriser i sitt liv. Liksom,
som ganska ändå... många har man hunnit med. Det känns också som att vi bara hoppar från kris. Det är en sjukt tråkig spaning, men att vi hoppar från kris till kris nu.
Det är som att kapitalismen har som en inneboende tendens till att det skulle...
Jo, men det är ju alla de här jävla kriserna. Alltså. Det är ju inte bara finanskriser. När hör din aktieportfölj ut efter de här... dagarna.
Jag har ju då inte särskilt mycket, haft särskilt mycket sparpengar på ett tag, så jag har inte haft så mycket sparat på olika sätt. Men jag bestämde mig faktiskt ganska nyligen då, faktiskt dagen innan Trump gick ut med det här beskedet, att jag skulle sätta lite av pengar jag har sparat ihop då sen jag har fått ett heltidsjobb på börsen. Mm. Så jag köpte verkligen för 7000 spänn då, så det var inga stora nuffror liksom. Men dagen innan allting började falla, så det...
Det känns lite okaraktäristiskt för dig.
Ja, verkligen. Att jag också borde kanske kollat upp lite vad som var på gång och hända, men jag tänkte så här...
Kollade upp vad som började hända var...
Trump ska göra Trump en announcement imorgon. Men det var väl också så att jag tänkte så, ja, nu har jag lite pengar, jag kan också spara pengar, det ska vara långsiktigt. Då spelar det inte riktigt någon roll vad börsen är liksom just nu, så jag bara köper något. Men jag ska också säga att jag har faktiskt, när Trump vann valet typ, köpt, eller ja, några månader efter, men i alla fall bara köpt sådana här kraschputtar, alltså optioner som säger att ifall hela världens börs kraschar jättemycket, då får jag en massa pengar. Som, vad heter det, den här filmen nu igen? The Big Short. Jag försökte göra den grejen. Så jag kan ju se fram emot då ifall det faktiskt blir ett totalt ekonomisk kollaps.
Att du kan checka ut då liksom.
Att jag kan checka ut 50 000 spänn eller
någonting. Ja, nice. Min portfölj då, välkommen till Finanspodden här då.
Härligt.
Hör ni detta värdet av pengar så fuck you och börja släppa lite jävla avsnitt så hade inte vi börjat sitta och prata om det här. Förlåt, det var inte meningen, men du värdet av pengar tycker jättemycket om er. Snälla. Släpp avsnitt. Jag försökte hetsa här för att bygga upp någon känsla av konkurrens.
Du är rädd att bara Li och Pontus ska bli ledsna.
Jag vill verkligen bli snälla, bli inte ledsna av det här. Men då, det har ju gått ner liksom, eftersom att man har en liten spridd. Man har diversifierat sin portfölj så att säga. Så att, ja, den har ju gått ner nu generellt. Sin portfölj.
Ja.
Den har ju gått ner generellt då, men det är ju ändå ett gäng aktier som har gått väldigt bra sen jag köpte dem. Så att jag tror fortfarande att jag hade kunnat sälja och gå plus som det är nu. Men det är väl egentligen köptider nu. Jag hade kanske väntat då till Liberation Day.
Ja, precis.
Tills efter Liberation Day.
Man ska inte ge några ekonomiska råd. Det är verkligen... Jag har ingen aning. Antingen så kraschar det mycket mer eller så vänder det. Vem vet? Det är ju som...
Absolut. Ja, nej. Snabba pengar ska man ju inte... Ska man inte spela med pengar man inte har, så att säga.
Nej, precis. Det känns som att man försöker härma allt man har hört liksom så här sparekonomer säga nu. Liksom. Men det är bara för att man inte vill heller råka säga något som får någon att göra något dumt. Liksom. Ja.
Nej, jag gav ändå ut rådet att köpa inte Gazprom.
Ja, snyggt.
Ja, när folk var, men jävlar vad Gazprom rasar just nu. Blir det inget krig så kommer ju de studsa tillbaka igen.
Just det, liksom. Aha.
Och då kunde man ändå säga, gör inte det.
Nej, nej.
Jag köper inte Gazprom. Nej.
Det kan man göra utan också, alltså, nu tror inte jag riktigt på att det finns någon etisk konsumtion i kapitalismen och så, va? Men man kan också bara inte köpa Gazprom för att inte stödja Putin och Ryssland. Liksom, det finns
vi ska inte titta i min... På följd av så att säga du och jag. För att, nej, skämt åsido. Lågkonjunktur, ekonomisk kris är ju känslan. Vi pratade ju lite om det i förra avsnittet.
Mm.
Situationen som kommer förvärras, och jag förstår att säkert många av våra lyssnare är arbetslösa och har det svårt att få det och går runt som det, och det är för jävligt. Och tyvärr är det väl en situation som med stor sannolikhet bara kommer förvärras. Men idag så ska vi prata om, för att lyssna på folk som, en kille som faktiskt har ett jobb.
Ja.
Ja. Och för det här är ju del två av vårt järnvägsserie. Vi får se om det blir en del tre. Det är planen, men det kan också bli att vi är mer utvecklade till att ge sig in i andra zoner. Vi har någon lyssnare som är liksom insatt eller yrkesrelaterat, gärna kopplat till elförsörjningen i Sverige, som hade velat vara med och prata om det i den här liksom större beredskapsdiskussionen, eller vad man ska kunna
infrastruktur och så liksom. Ja.
Och självklart då sjukvården, där har vi ganska mycket kontakter. Men om det är någon som skulle vilja prata om elproduktion och elförsörjning i Sverige, så hör av er.
Som sagt, vi gjorde ett avsnitt som hette Vad är felet med järnvägen? Och i slutet på avsnittet så hade vi med en liten bit av en intervju med Knut Thor då. Men huvuddelen av den intervjun är det som är dagens avsnitt, kan man säga.
Mitt namn är Knut Thor och jag är lokförare på Pågatågen, stationerad i Malmö. Jag är ordförande för Säkerklubb Pågatågen, en hyfsat stor klubb, ungefär 550 medlemmar.
Och vi har ju bjudit in dig för att vi undrar lite om hur läget är i tågtrafiken i Sverige.
Krasst kan man säga att det funkar sig sådär. Det har ju blivit ganska eftersatt under åren. Jag vill gärna skylla på privatisering och att man har sålt ut järnvägen. Det är väldigt många kockar om soppan, så att säga. Många, många aktörer. Det är inte riktigt så som det var för många år sedan med en statlig kontroll, att man hade koll på varje bit av järnvägen, utan det är många operatörer på tågen. Intressant är de som då vinner upphandlingar i upphandlad trafik, det är ju alltid främmande makter. Jag tänker lite det vi ska komma in på. Det är de som har kapital att vara med i processerna. Finska staten jobbar jag för just nu, till exempel VR.
Okay, i Skåne.
I Skåne. De köpte upp Arriva, som var tyska staten. Och det här är liksom bara på trafiksidan. Sen har vi ju järnvägsunderhållssidan. Och det finns väl en anledning till att det funkar sig sådär. Det är otroligt dyrt att bedriva järnvägstrafik. Så det finns ingen som har kapitalet att gå in, utan det är stater som har råd. Jag vet inte om möjligt finns där ett undantag, och det är väl brasklapp på den, och det är de här som bedriver kommersiell trafik. De som bedriver trafik endast på, och då snackar jag återigen persontrafik, endast på biljettintäkter, om man ska säga. Vi har en isolerad bana uppe i Stockholmstrakten, Arlanda Express till exempel, det är ju helt kommersiell, och det var den jag syftade på, som jag är lite osäker på vem det egentligen är som äger. Jag kan tänka mig att det är en privat aktör faktiskt.
Just det. Men i övriga fall så är det att liksom man agerar på uppdrag av staten på något sätt, som köper in att det ska finnas trafik på en sträcka liksom, plus biljettintäkter.
Staten eller regioner är det väl framförallt, men offentlig sektor.
Mm.
Om vi så här enklast, nu blir det så här konstigt igen, men enklast blir om jag beskriver det så här, att regionerna äger oftast fordonen och är huvudman. De här andra statliga aktörerna, de går in som någon sorts bemanningsföretag, att de har personalen, men de ansvarar oftast också för underhållet, att utbilda på fordonen. De har hela allt, så man köper liksom ett paket i upphandlingarna där man konstant pressar priserna också. Alltså det finns ju inga vinstmarginaler på upphandlad järnvägstrafik. Och de budar alltid lägre än den som bedriver verksamheten just då. ska man lägga ett underbud. Och då är det oftast villkoren där man kan spara in pengar, ser ju företagen att det är på de anställda. Och då är det deras avtal, kollektivavtal som man angriper.
Då fick vi höra Knut Thor.
Precis.
Så jävla bra namn alltså.
Ja. Ja, det är, ja, men det är två delar som är ungefär lika långa och lite punchiga båda två.
Ja, men väldigt, det känns som att man har maxat.
Ja, det sa jag aldrig till honom. Men det,
nej, det är verkligen, om du lyssnar på det här Knut, så verkligen Knut Thor, förlåt.
Men det är mest hans föräldrar vi får credda. Han kan ju ha bytt på något sätt själv.
Ja, om det är det från ännu bättre.
Ja.
Men, alltså det som heter typ Max Power.
Spontant tänker jag att vi ska kräda Knuts föräldrar.
Ja.
Du ser skeptisk ut.
Big men up så Knut tänker jag. Föräldrar. Okej, det var lite olika spår här.
Det finns ju väldigt stor potential att göra massa järnvägsskämt. Jag funderar på när jag skulle döpa avsnitten också så. Men jag tänker, vi gör inte det för det är så himla gjort liksom, eller?
Ja,
alltså det här var okej. Okay, men
det
var, jag menar,
okay. Nej, det var också spontant. Ja. Jag slog mig efter att jag hade sagt det. Ja. Förlåt.
För det måste ju hända dem hela tiden, tänker jag.
Lite fokus, lite back on track.
Okay.
Vi släpper det. Okej, okay. Knut Thor beskriver ju ganska mycket situationen som vi pratade om i förra avsnittet om järnvägen. Alltså att den har delats upp och sålts ut i olika delar. Det är olika delar olika företag som har hand om olika delar av järnvägen. Mer specifikt så pratar vi nu om Pågatågen.
Ja.
För det är ju de Knut Thor jobbar hos. Och för er från resten av Sverige, förlåt, från er från Sverige, jag beklagar, men så är ju Pågatågen, betyder helt enkelt alltså pojktågen. Vilket faktiskt är jättekonstigt att de heter det. Men precis, så då är det så, då äger ju Region Skåne, eller då Skånetrafiken, som ju är en förvaltning, som kollektivtrafikförvaltningen i Skåne, äger tågen. Och så operatörer som kör tågen är då VR Sverige AB. Och VR Sverige ägs då av VR, och jag beklagar min finska, Ytimä Oy,
ja.
Som är ett moderbolag då till VR Sverige AB, som är helt enkelt det finska statliga järnvägsbolaget.
Ja.
Är inte det, ironiskt?
Det är verkligen märkligt. Liksom dels den här idén då om bara man liksom gör allting till marknad och så kommer liksom de fria företagarna som är hjältarna i nyliberalismen liksom vara de som lyfter samhället med sitt slit och sin iver liksom. Vad var det Maud Olofsson sa i Via bävrarna liksom. Men så är det bara inte så, för att det går inte, utan det får vara en stat som ska driva det här i alla fall. Och då blev det i det här fallet finska staten i Skåne.
Men av någon anledning så driver liksom finska staten, för alltså det här finska järnvägsbolaget, det har liksom inga delägare.
Nej.
Utan det ägs bara av finska staten.
Ja. Men det är väl så också att det är nyliberalism på deras håll, att det ska drivas marknadsmässigt på något sätt liksom, så då så har de en chans att expandera någonstans och tjäna pengar på något annat område än i Finland, så gör de det liksom. Alltså att det är därför de gör det. Men alltså just i fallet med Finland så kan man väl känna lite, det känns inte så otryggt att det är Finland som driver tågtrafik i Sverige liksom. Men när det då istället är så här Kina och så, eller för den delen liksom amerikanska bolag eller någonting, det vet jag inte ifall det är vanligt i tågtrafik, det tror jag inte, men då är det ju så, okej, ifall det är helägt av en annan stat, då kanske deras liksom säkerhetsintressen ändå kan uttryckas genom vad det bolaget gör, för att någon kan säga till någon i den bolagsstyrelsen att nu gör vi så här, för att det är liksom, så det är verkligen en så ett märkligt, märkligt sätt att sänka Sveriges då beredskap och möjlighet att liksom kontrollera sin egen infrastruktur och sin egen då i förlängningen trygghet och försvarsförmåga på något sätt liksom, krisförmåga generellt.
Jag tittade på Västtrafiken då. Den drivs ju delvis av Keolis-koncernen, eller deras svenska dotterbolag då. Och Keolis-koncernen ägs då av den franska statliga järnvägen till 70%. Och 30% av den kanadensiska pensionsfonden äger 30% av aktierna i den här koncernen. Och det är så jävla woke. Vi har ett järnverk, så fattar du hur jävla multikulti det här är?
Ja, absolut. Ja, men och Knut lyfte ju det här med att kanske Arlanda-banan där var ändå någon sorts privatföretag. Jag försökte kolla upp det. Jag har inte grävt superdjupt i de här siffrorna. Det stod på Wikipedia nu också. Så jag tror att det stämmer på något sätt. Men att det är någon A-Train heter det företaget.
Banan.
Och det här A-Train, det står då att det är ett konsortium som har tre ägare. två av de här ägarna är olika australiensiska pensionsfonder då. Och den tredje ägaren, det är ett engelskt bolag som heter Ginkgo Tree Investments. Ginkgo-trädet, vad får det dig att tänka på?
Australien.
Ja, det är Kina faktiskt.
Nej, det är så.
Det är ett kinesiskt träd. Det är ett väldigt speciellt träd, va? För det är typ det är ett basalt träd i trädfylogenin, kan man säga. Växtfylogenin, för att nerverna på ett ginkgoblad, de delar sig inte, utan de alla går från skaftet ut som en solfjäder snarare.
Okej.
Okay. Men
välkommen till trädpodden.
Precis. Då det här Ginkgo Tree Investment, det är en företrädare för något som heter SAFE, som är State Administration of Foreign Exchange. Och det är i sin tid ett underdepartement till kinesiska regeringen som har ansvar för den kinesiska statens utlandsplaceringar. Så det är helt enkelt Kina.
Kina äger den.
Och lite australiensiska pensionspengar, och sen så är det Kina som kontrollerar den här Arlandabanan då. Ja, inte ens det var några entreprenörer direkt, utan det är olika statliga aktörer. Men det är väl precis som Knut säger då, säkert för att man måste vara så, ha så mycket kapital i ryggen liksom. Det är inte någon, men säkert också då dyrt att gå in i, men antar att det också ger stora vinster när det går bra, för annars skulle de väl inte göra det. Okej, men nu tar vi nästa del av intervjun, och här har vi frågat Knut vad han menar effekterna blir av den här situationen han just har beskrivit.
Tycker du att man märker över tid att det bara blir, att det är ett slutande plan då liksom? Kan du säga från när du började jobba till idag att det har blivit sämre liksom eller så?
Ja, och jag har ju inte varit lokförare i jättemånga år, ska tilläggas.
Nej.
Jag är inte en gammal räv. Nej. På järnvägen. Jag började köra tåg 2016-2017. Där började ju, som vi pratade om, de här attackerna på vårt huvudskyddsombud, och man hyvlade. Allt det hände liksom, det började hända när jag kom. Men det man började med var att Arriva, som då hade trafiken, de är inte med i upphandlingsprocessen. Däremot är Arriva Sverige det, eller om det är tvärtom. Skitsamma. Så de vinner upphandling med ett annat bolag. Och då menar man att då gäller inte det kollektivavtalet som är tecknat med det andra Arriva-företaget.
Okej, okay. De har en annan front liksom, ja. Och så är det andra villkor.
Ja. Och det man gjorde där var att man började tumma på inte bara avtal och löner, så utan även säkerheten. Man tog bort säkerhetstjänsten på ombordpersonal, så de införde en ny kategori som heter kundvärdar istället för tågvärdar, som då inte har säkerhetstjänst, utan en servicefunktion istället för att vara behjälpliga vid avgångar och liksom se till så ingen kommer kläm i dörrar. Och de har liksom inget mandat riktigt på tåget längre, utan nu lägger man allting på föran, medan de är en visuell servicefunktion. Så det är en grej, och det verkar som det är ganska lätt att göra det. Det verkar inte så hårt reglerat, säkerheten. Vi har sett det hända upp på lokpendeln i Stockholm också. Där gjorde man precis samma sak. Man bytte ut tågvärdarna mot kameror som inte går att se.
Nej, just det.
Så man tummar ganska mycket på säkerheten. Man liksom säljer ut den med de här upphandlingsprocesserna. Och det är konstanta försämringar. Jag fick ett citat i huvudet just där att säkerhet är någonting man kan köpa bort. Vi hade en säkerhetsdirektör vid ett tillfälle som lär ha sagt att motiverat då att man tog bort säkerhetstjänsten på ombordpersonalen med motivationen att två ögon ser bättre än fyra.
Okej. Det låter som att det brukar vara tvärtom, man tänker. Men, ja, det är märkligt.
Jag menar, en gång fanns det ju styrdokument och regler för hur järnvägen skulle fungera. Och det känns som det har blivit så relativt. Eller hur man ska säga. Att, ja, det går tumma på helt enkelt.
Det är lite gummiparagrafer över.
Ja men precis. Ja. Om de ens finns kvar. De verkar ju inte ha någon bäring. Det som en gång har funnits, att det ska finnas en särskild ombordansvar, utan nu är det lokföraren som är den särskild ombordansvarig. Sen gör man ju skillnad, ska jag tillägga, man gör skillnad på lok och vagnar eller motorvagnar som vi kör då, som är att drivfordonet är det fordonet man sitter på, alltså loket är hela tåget så att säga, medan lok och vagnar då kan du inte gå igenom, och där finns ju fortfarande ett krav mig veterligen på att man måste ha ombordpersonal med säkerhetstjänst.
Det här låter väl som det ser ut mer eller mindre liksom i hela välfärdssystemet också. Så att man har liksom, man hittar olika sätt att spara pengar för att liksom kräma ut allt man kan, vilket gör att det finns inga marginaler, och då får man tumma då antingen på arbetsmiljö eller på säkerhet, och de sakerna hänger ju ofta ihop.
Precis, och det här liksom offentliga upphandlingsförfarandet liksom, som på något sätt ett system som bara leder till att den som kan på något sätt erbjuda det sämsta budet, erbjuda den sämsta servicen liksom i sitt bud, fast inom exakt det absolut minsta som krävs liksom, för att de här minimikraven har ställt upp, de kommer få avtalet för att de kan erbjuda lägst pris liksom. Och att man pressar i folks löner och villkor liksom, att det känns väl igen, men det är ju ett jävla dumt system, särskilt ifall man då pratar om det här med att liksom paradigmet i samhället eller så, att trygghet är så viktigt liksom, att det är det som alla politiska partier säljer in sig på, att de ska vara mest trygghetsskapande liksom.
Men... precis, så löser man detta genom att de sen då istället då ska anställa liksom någon halvapa till ordningsvakt som knappt kan liksom skriva sitt eget namn ordentligt. Det är det som är lösningen på att tågen sen känns otrygga liksom.
Precis, det är så himla, det är så himla hyckleri i det där liksom, att låtsas att man bryr sig om det när man uppenbart bara skapar massa infrastruktur som i grunden är otrygg då. Och man måste se att vissa saker av det här är liksom parodiskt dumma, roliga nästan liksom, som just det här bara, två ögon ser mer än fyra, när det bara är ett klassiskt ordspråk som är fyra ögon ser mer än två. Bara, nej. Man känner ju igen också det här med, nej nej, vi har inte det avtalet, det är vårt dotterbolag som har det, det är något helt andra. Det känns ju lite som när man går på ett så här planeringsmöte där olika vänstergrupper ska planera saker tillsammans, och så är det så bara, nej nej, vi är inte Rättvisepartiet Socialisterna, vi är Elevkampanjen som är en helt annan organisation som också ska ha en egen röst liksom, att det blir
just det.
Att man bara man delar på sig, och så behandlar man varje del som en egen aktör som har egna rättigheter och skyldigheter. Ja, det är min spaning då. Vet
det är en spaning om detta.
Men, företag är egentligen som vänstersekter på något sätt.
Just det. Ja.
Som NATO-motståndare så är det, om det är någonting jag ser är bra med NATO, så är det att den kritiserar vår järnväg. För den är kass. Men jag har inte sett att det händer någonting överhuvudtaget. Att man har börjat agera. I mina ögon är det precis likadant nu som innan jag började köra tåg. Järnvägen är fortsatt eftersatt. Jag har inte sett att man gör några satsningar och rustar upp. Och jag vet inte heller att det finns någon plan på utbyggnad av järnväg heller.
Och generellt, ifall man tänker på så här beredskap inför krig, men kanske också katastrofmässigt, så liksom, jag antar att ni har liksom krigsplacering så i er tjänst liksom.
Ja. Nej. Så här, det är ju ingenting vi känner till. Jag vet, har man gjort värnplikt och så får man ett papper här i din krigsplacering. Men som lokförare får du ju ingenting i handen. Och jag vet inte riktigt var vi skulle hitta den informationen heller. Men på omvägar har jag ju förstått att vi är en samhällsbärande funktion. Och vid krig så förväntas vi inställa oss på arbetet. Och det kan vi ju göra. Men vi kommer ju inte kunna utföra något arbete. För att det första som händer i krig är att man slår ut infrastrukturen. På en helt elektrifierad järnväg så går det ganska snabbt. Jag har bara utbildning på att köra en sorts tåg, en motorvagn, en X61. Den kommer ingenstans utan el. Så jag vet inte vad jag skulle göra med min krigsplacering. För jag har inte utbildning på att köra något diesellok. För de skulle ju mycket väl kunna funka, de få gamla diesellok vi har stående. Troligtvis inblockerade bakom massa andra vagnar.
Nej, alltså jag vet inte heller. Jag får kolla upp det här sen hur krigsplacering funkar riktigt. Men jag har för mig att jag är så här bekant och så som jobbar i vården. som sagt att de har fått ett papper som säger så. Fall av krig så skulle du liksom göra det här istället eller någonting. Men det kanske är ifall man gör, ifall de förväntar sig att man ska göra samma sak som man redan gör, så kanske man inte får ens något papper om det, jag vet inte.
Nej, jag tänker vården är lite annorlunda kanske, för de har en förutsättning att det ska fungera. Sen kanske de inte har riktigt har de redskapen som de har i vanliga fall liksom. Men att de ska finnas till och ha hjälp, eller vara till hjälp och så. Intressant att de har fått papper. Och jag tänker det kanske också hänger ihop med, visst nu har vi ju många privata aktörer på vårdsidan också, men annars tänkte jag att det kanske hänger ihop med just det här att det inte är, vi jobbar inte för svenska staten längre, utan det är lite så här att det är de som bestämmer den krigsplacering, och de har kanske lite dålig koll på vilka som är lokförare ute på de här olika järnvägsföretagen som ägs av främmande stater.
Nej, precis. De får ringa Tyskland eller Kina då och fråga istället vad de ska skicka de här lapparna kanske. Har det liksom varit något snack er kollegor emellan då? Liksom? Alltså, för jag tänker, i samband med kriget i Ukraina och så tänker jag ändå att det har kommit närmare liksom, för de flesta liksom, risken för krig. Även om man kanske inte tror det är sannolikt, så liksom bara tanken finns ändå närvarande på ett annat sätt. Är det någonting liksom, så här, en fikarums diskussion eller så som liksom finns hos er?
Alltså, kortast vet jag att man började prata just, och det var det här med krigsplacering. Ja, jag kommer inte ihåg riktigt, men det landade då i att vi har ju krigsplacering, att vi ska infinna oss på arbetet och göra, jag vet inte, stå och glo. Men sen har det inte blivit någon djupare diskussion kring det liksom.
Nej, det finns inte heller något så att man känner oro eller olust inför den situationen liksom, tänker jag. Det kanske jag hade gjort i motsvarande situation liksom.
Att vara krigsplacerad eller så?
Ja, men liksom hur skulle det bli för mig med mitt jobb ifall det skulle vara liknande liksom?
Jag kan ju bara prata för mig själv. Jag vet ju, man gick ju och grubblade lite över det också när det här kom upp. Men personligen, det är så svårt, det är så diffust vad vi ska göra om kriget kommer som lokförare. Nu kanske jag är så här... Jag har hört att det är väldigt farligt att uttala sig om saker som facklig, för man kan ju bli dit för någon så här nationell säkerhetshot eller något.
Ja, just det.
Men det är ju ett nationellt säkerhetshot i att vi inte vet vad vi ska göra den dagen det händer saker som lokförare. Och jag vet inte vems ansvar det är heller. Det har jag tänkt mycket på, ansvarsfrågan, för jag menar att det skulle ligga på de här företagen, att det är en del i att de får lov att bedriva verksamhet i Sverige, är att de faktiskt informerar sin personal om vad personalen ska ta vägen om det smäller. Men det gör de ju inte. Villkoren försvinner ju, så är det ju. När det är krig så försvinner det. Då kan vi inte börja snacka om kollektivavtal och rätten till dygnsvil och att vi ska ha rast och grejer, utan allt det försvinner. Det blir ju inte humant. Det blir inte mänskligt. Krig är inte mänskligt liksom. Sen utifrån lokförarperspektiv, jag vet att de flesta lokförare har ju en sån jädra ryggrad liksom, en sån yrkesstolthet. Och jag kan tänka mig att det är så internationellt.
Ja.
Och att man ger sitt allt in i det sista. Sen är vi också, många av oss, väldigt ensamma individer, så vi kanske inte har så mycket att förlora, så då kanske det är lättare att hoppa ut i det. Jag snackar inte om mig själv. Nej. Men då kanske man kan offra sig på ett helt annat sätt. Om man, det är så svårt att tänka liksom, vad man har för mindset när...
Såklart, och så. Men du menar att det finns en sån här liksom känsla av att mitt tåg ska gå liksom, att den yrkesstoltheten är liksom framträdande liksom, på något sätt?
Det tror jag. Det är liksom ett speciellt virke, lokföra.
Det låter ju fint att höra på något sätt liksom, även om man kan kanske också tänka att det kanske ibland kommer i konflikt med liksom facklig verksamhet och så, ett sånt patos liksom, eller så. Att man tar, vi klarar det här även ifall det är liksom försämringar som sker mot den liksom, eller så.
Du är inne på någonting där. Det är ju en stor del av det vi brottas med, att försöka få våra kollegor att inte ställa upp, utan håll din rast, se till att du får din dygnsvila och så. Men folk är så angelägna om att göra sitt jobb, se till att folk är beroende av oss för att komma till sina jobb, och man vill liksom inte sätta käppar i hjulet så. Och konsekvensen blir att arbetsgivaren då börjar ta oss för givet, och det är liksom också så här, maler ner styrkan vi har liksom i våra avtal.
När man hör den här intervjun så tänker jag att det finns två saker som blir väldigt uppenbara. Det ena är ju då hur jävla dumt det systemet är liksom, på alla möjliga sätt. Det andra är ju då att jag vet uppenbart inte vad krigsplacering är och hur det funkar. Så det kanske jag tänkte att du kunde reda ut lite här nu då.
Ja, ja, och innan vi kommer till det så tänker jag att jag vill ändå kommentera en bit av det han sa i början när han pratade om utbildningar och så. Vi hade en lyssnare, Göran, som skrev till oss efter förra järnvägsavsnittet som tyckte att vi skulle ta upp just det här och att en förändring som också skett inom järnvägen som är kopplad till privatiseringar är att runt 2017 så dök det upp lokförarskolor. När liksom de dök upp så sänktes också kravbilden. Han skriver att tidigare så har lokförare haft liksom samma tester och kravnivåer som trafikflygare har haft.
Och det har varit liksom en statlig utbildning då? Eller har det utbildats på bolagen i sig själv?
Jag vet inte, utan han skriver då att utbildningarna har så slimmats ner. Och idag är kvaliteten så undermålig och kunskapsnivån otillräcklig. Och det har ju då skapat massa situationer, alltså farliga, olyckor och så vidare. Det är också att man inte har fått tillräckligt med utbildning, så att i händelse av till exempel krig så är det många av de här utbildade som är helt oanvändbara, eftersom att de inte har fått då fullständig bromsutbildning eller grundutbildning på diesellok.
Det känns ju just det att han sa det, att jag kan bara köra ett enda tåg liksom, att det känns som en så tydlig konsekvens av nu ska vi bara göra det här så billigt som möjligt. Ingenting om hur man liksom bygger ett resilient system som kan hantera olika situationer, utan det är bara så, det är billigast.
Ja, och det är också den här liksom, att göra sitt arbete mer och mer abstrakt också på något sätt, om man skulle ha en sån kritik av det, att man också tar bort makt från de anställda genom att, och självklart ur en beredskapssynpunkt så är det ju jättedåligt. Men det är också, skriver han, att på grund av att arbetsvillkoren har försämrats så gör det att många av de här personerna, de som inte då är ensamma och stannar trots allt, som Knut Thor skriver, det är att folk slutar och blir någonting annat.
Eller blir lite ett sånt jobb man passerar liksom.
Ja. För att det är så pass suget som det är. Vilket gör att man hela tiden måste förlita sig på liksom nyutbildad personal. Så att det ena föder ju det andra. Liksom.
Ja, man liksom skalar bort erfarenhet ur branschen då på något sätt. Liksom.
Och här blir det ju när han beskriver då att liksom den fackliga kampen utgör ju liksom en beredskapskamp i den meningen att ifall vi inte hela tiden jobbar till bristningsgränsen så ökar man också marginalerna. Om vi allihopa hela tiden som jobbar inom samhällsbärande yrken hela tiden ska vara på bristningsgränsen och vad som är möjligt att göra, så innebär det att det finns ingen marginal att ta av.
Och man kan fälla systemet genom att putta ganska lite på det liksom.
Ja, det går liksom inte så. Ja, men om 20% av lokförarna i södra Sverige skulle dö.
Mm.
Då går det inte. Det går inte att upprätthålla tågtrafiken. Eller bara inte kan ta sig till arbetet, ironiskt nog, för att liksom vägar är förstörda eller brist på drivmedel och så vidare. Sen så hamnar ni ju i det här samtalet om krigsplacering, och det är ju någonting vi har diskuterat tidigare. Jag tänker att vi kan reda ut det lite.
Ja.
Och det är en ganska snårig skog, och det är ganska mycket så gamla lagar som ni har liksom återaktualiserats på något sätt på grund av omvärlden och liksom det allmänna liksom tillståndet i världen på något sätt. Och den första typen av krigsplacering, eller då plikt egentligen, som man kanske kan, begreppet man kan använda, är ju värnplikten. Det är ju att du liksom ska ingå i utföra en militärt, du ska liksom vara en del av totalförsvaret militärt. I lagen i Sverige så är det människor som kan ingå i värnplikt eller ha värnplikt är människor som har av pliktverket, alltså att man har blivit utbildad soldat. Sen har vi någonting som heter civilplikt, och det har varit liksom vilande under flera år i Sverige. Mycket på grund av kalla krigets upphörande. Och det är liksom, tänk värnplikten fast civil istället. Så här. Men du jobbar med elnätet så att du blir utbildad i att driva elen i en ett krigsliknande tillstånd. Och det är nu din civilplikt, och då blir man 100% krigsplacerad liksom. Och här kan ju då sjukvården och räddningstjänst, men också transport inom transportsektorn. Så det kan ju vara folk på de här, på Skånetrafiken till exempel,
ja,
som har civilplikt, som är liksom utbildad och vidareutbildad på något sätt för att kunna sätta upp en krigsorganisation och liksom hantera den här verksamheten i händelse av krig eller kris då. Sen har vi det som kallas för allmän tjänsteplikt.
Och det gäller lite alla typ?
Det gäller alla, mellan då 16 och 70.
Ja, så inte alla.
Nej, och du säger här att du inte är liksom helt säker på hur det här går till. Liksom. Och då tänker jag så, då ska vi kolla lite hur säker du är på lite av de här grejerna.
Nej, jag har ingen bra vibes av detta.
Om du är ute och går och så hör du den här signalen. bara content här.
Japp. Behöver inte ha med hela denna.
Jo, men det ska vi ha. Det är en poäng nu. Så du har hört en vad heter systemet som skickar ut här?
Det är Helena Holmsverkets tuta då, som jag har hört. Nej, det är väl Hesa Fredrik, helt enkelt.
Ja, som heter egentligen.
Oh, som egentligen heter...
VPV.
En bokstav till.
M.
Viktigt meddelande till allmänheten.
Precis, VMA-systemet då. Du har hört VMA-systemet. Det har tutat i 30 sekunder, sen har det varit 15 sekunders paus och sen tutar det i 30 sekunder och så håller du på så i 5 minuter. Vad ska du göra då?
Det vet jag inte. Men ifall jag får gissa så ska jag antagligen ta mig inomhus, stänga fönster och dörrar och slå på radion och lyssna på instruktioner.
Men vilken radiokanal ska du lyssna på?
P1 ska jag lyssna på.
Du ska lyssna på P4. Men du gör helt rätt, går in, och det kan man ju tänka att man ska lite göra för den vanliga signalen, som kanske är mest aktuell för oss. Det är ju den som då är signal i 7 sekunder, paus i 14, och så pågår det så 6 gånger. Det är ju då testsystemet liksom. Mm. Men om man skulle höra den annan gång så är det ju då viktigt meddelande liksom. Mm. Och då ska man gå in och så ska man stänga alla fönster och dörrar och om möjligt ventilationen.
Okej.
Okay. Mm. Och så ska man lyssna på Sveriges Radio P4. Radio. Eller titta på tv. Eller text-tv.
Men ta fram sin mobiltelefon och läsa sms-et.
På krisinformation.se eller ringa informationsnumret 113 13.
Ja,
det finns, lite olika sätt att göra. Men det är P4 som är med, och framförallt i ett väldigt skarpt läge. För det är ju det, då är det ju rimligt att gå in och lyssna på P4. För då kanske det är lite vajsing med tv och internet och så vidare.
Just det.
Och den här signalen då, som vi lyssnade på precis, den är ju då beredskapsmeddelandet, eller beredskapslarmet. När du lyssnar på P4 så kommer det, där kommer de berätta för dig vad du ska göra. Och det innebär att högsta beredskap i Sverige har trätt i kraft. Vi har 2 nivåer av beredskap. Vi har särskild beredskap och så har vi högsta beredskap. Och högsta beredskap betyder att Sverige befinner sig i krig eller krig är väldigt nära stående.
Okej, okay, men skulle det kunna vara en så här väldigt allvarlig olycka också? Typ så här, det är något Tjernobyl-liknande liksom. Finns det en annan signal för
då
det?
Då är det viktigt meddelande till allmänheten skulle jag säga. Det skulle, alltså...
Okej, okay, nu hänger inte jag med tror jag.
Okej.
Okay. Jag har hört det här tutan du sa.
Ja. Den tutan jag spelar upp för dig har du aldrig hört innan.
Nej. Är den viktigt meddelande
till allmänheten? Det kan du mycket väl ha hört innan, men du har aldrig hört den från
VMA-systemet
eller från Hesa Fredrik.
Betyder den tutan, nu är det viktigt meddelande till allmänheten? Eller betyder den, nu är det högsta beredskap?
När den tutar 30 sekunder på det sättet som jag spelade upp,
aha,
med 15 sekunders paus, och det pågår i 5 minuter, då betyder det att det här är ett beredskapslarm.
Okay,
okay. Det betyder att Sverige har gått upp i beredskap.
Och det finns en annan tuta som bara är...
Viktigt meddelande till allmänheten.
Okay, okay.
Det är det som är då 7 sekunder och paus i 14.
Ah, okej. Okay. Ja, du sa nog detta, men jag hängde inte riktigt med. Ja.
Har du då blivit beredskapslarm? Om det är beredskapslarm så ska du skyndsamt ta dig till hem eller till närmsta radioapparat. Lyssna på P4 för att få reda på informationen. Och där kommer du få den informationen. Och är du då krigsplacerad, då ska du göra det som står i din krigsplacering. Vilket ju för alla som gjort värnplikt, som innebär det mer eller mindre att det står att du ska ta dig till den här platsen. Och där ska du få din utrustning och där ska du föras dit du ska. Och då sker ju det i hela samhället, så det innebär att vi då alltså mobiliserar. I den här allmän tjänsteplikt så innebär det att alla människor i Sverige mellan åldern 16-70 år kan få en order att, eller liksom bli av lag tvungen att utföra vissa sysslor. Och det kan ju då till exempel gälla de här lokförarna. Det som man har gjort inom vården och det som jag har förstått det och det som man kanske borde ha gjort inom järnvägen, det är att man har förberett detta sedan tidigare. Alltså att man är lokförare, ska veta vad den ska göra. Och kanske inte alla lokförare, för det här gäller ju inte alla. Man kan säga att ungefär att det är 500 000 människor i Sverige i dagsläget som har fått en krigsplacering. Så det är ju långt utöver den militära strukturen.
Precis, men då måste jag bara fråga så jag hänger med här. Det är de i vården... Och då kanske jag minns fel också, men jag för mig att folk har sagt så här, jag har fått ett papper. Har man fått det pappret bara när man har civilplikt, eller har man också fått det när man har ett yrke där man tror att den allmänna tjänsteplikten skulle kicka in?
Jag tror sätt, att liksom. Många människor fick ett brev i samband med covid. Människor som hade samhällsbärande yrken där det stod du kan komma att bli krigsplacerad. Eller krisplacerad. Jag vet faktiskt inte vilken formulering de använde där. Och sen i vissa fall så fick de det. Alltså du ska, och i de flesta fall står det ju bara du ska gå till ditt jobb. För det är också det som händer i den allmänna tjänsteplikten. Att du ska fortsätta gå till ditt jobb. Det är liksom det du ska göra. Och sen finns det lite undantag från det. Men det är liksom den generella situationen. Man ska bara fortsätta göra sitt arbete och utföra det fram tills du får någon annan information. Alla myndigheter i Sverige, alla regioner och alla kommuner är ju tvungna till att ta fram en beredskapsplan. Alla arbetsgivare har möjlighet att krigsplacera sina anställda. Och det gör man genom att de skickar liksom in det till Pliktverket då. Säger den här personen vill ju ha krigsplacerad. Och poängen med det är att om man då har en lokförare som också är med kanske i, låt säga, bilkåren, som är sådana här frivilliga försvarsorganisationer. Du kan vara krigsplacerad där liksom.
Eller så är värnpliktig.
Om du är värnpliktig, absolut, det gäller definitivt. Då är ju den personen redan krigsplacerad. Men när du registrerar din personal som krigsplacerad så innebär det att då upptäcker man ju ifall det finns ett motstridigt krigsplacering.
Just det. Och så får man komma fram till vilken som är prioritet.
Och så får man prioritera då. Mm. Och då är det liksom en förhandling då med eller mindre. Var behövs den här personen mest?
Och ifall man inte har gjort det då på järnvägen, då skulle det kunna betyda att de som har gjort värnplikten, de lokförarna, de skulle tas bort från sitt lokförare.
Det skulle inte bara innebära det. Det skulle innebära det.
Det låter ju extremt dumt, måste jag ju säga.
Då hade ju rimligare varit att då upptäcka den konflikten
och prioritera mellan behövs den här personen eller...
Ja, och i förlängningen då skulle man kunna säga okej, men om den personen inte finns där då, alltså de här värnpliktiga, jag tänker att det kommer vara första prioritet. Mm. Att de som har gjort värnplikt ska åka till sina mobiliseringsområden och få sina vapen. Och sen så krigsplacerar du en annan person och säger att du ska köra tåg i händelse av krig. Du har inte gjort... Alltså det är det här, så här systemet visst är tänkt att fungera liksom. Du hörde vilka så som var förpliktigade att förberedda för en krigsorganisation.
Alltså de som
myndigheter, kommuner och landsting, alltså regioner, är tvungna att förbereda en krigsorganisation. Företag har ingen laglig plikt att förbereda en krigsorganisation. Sen kan det finnas i upphandlingar, alltså med offentliga aktörer, bindande avtal som gör att ni måste göra det här. Liksom. Men i grunden finns det inte. Och det finns heller ingen reglering av vilka företag som måste ta fram och bemanna krigsorganisationer.
Nej, okej.
Och det kan man ju bara säga, men då kanske det står i alla de här avtalen och det är mycket möjligt att det är så. Eller så är det så att när den här privatiseringsgonsen drog igång på riktigt, då var kalla kriget över.
Ja.
Och ingen var så, men det här måste vi inte förhålla oss till. Nej. Till exempel, om vi ska ta skola eller sjukvård så innebär det att de privata vårdcentralerna är inte förpliktigade att hålla öppna. De privata skolorna är inte förpliktigade att sköta barnomsorgen. Utan då, precis samma sätt som när en privat skola lägger ner i en kommun, då ramlar det ansvaret tillbaka på kommunen. Det har vi ju sett i det här jävla skolvansinnet vi har byggt. Det gäller ju också vid ett krigstillstånd.
Ja.
Men vi konkar vår skola nu, eller vi...
Ja.
Den är stängd. Fast den måste hålla igång. Ni måste ta hand om de här barnen, det finns inga pengar i det här.
Ja. Men precis, men vi vet inte riktigt hur det är då med de här avtalen, ifall detta finns... Finns det eller inte?
Ingen aning. Jag har inte sett
dem. Ifall ni lyssnar vet det, så kan ni ju gärna skriva till oss. Så vi, det är ju väldigt intressant att få veta faktiskt.
Jag ska säga att det här är väldigt snårigt. Jag kan mycket väl ha missuppfattat delar av det här. Jag har liksom försökt läsa lagen och sen varit inne liksom på MSB och rotat runt. Men då är det ju så, det vi var inne lite här på, vad händer i händelse av krig? Alltså hur påverkar den enskilda anställda? Vet du det? Vad händer med våra kollektivavtal i händelse av krigs- eller beredskapstillstånd?
Nej, det vet jag inte. Det låter ju som att du hintar att de ersätts av något annat eller att de upphör på något sätt.
Men det är ju Sverige liksom. Ja. Så det finns ju ett system för det här. För vi vet ju att det är arbetsmarknadens parter som reglerar den här typen av de här avtalen. Och då finns det någonting, jag vet inte exakt hur det ser ut för järnvägen, men det finns något som heter kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd. Jag har tittat, de verkar följa en mall, mer eller mindre. Och flera av dem är framförhandlade där. Senaste jag kan hitta är från 2022. Så att, jag tror det kom ett gäng där.
Men nu är det dags att uppdatera det här lite.
Vi får nog kolla in det här, vad ska vi bestämt? Och det är ju liksom avtal då som egentligen säger i händelse av krig eller kris, eller i händelse av beredskapstillstånd, då träder de här reglerna in istället. Och det är lite intressant. Och hur är det då för lokförarna liksom? Kommer jag att prata om marginalen liksom? Och det ska sägas, det finns ju stöd i lagen för att de här, det finns ju massa saker som lagar som träder i kraft i händelse av höjd beredskap. Om man börjar titta på det här är inte så jättelånga avtal liksom. Men arbetstidsfrågan, vi har ju då 8 timmars arbetsdag, det är ju reglerat enligt svensk lag. Vad tror du, hur länge, liksom, vad blir den nya ordinarie arbetstiden i händelse av krig då?
Alltså det antyds ju lite här i frågan att det är längre än 80 timmar.
Ja, det hade varit konstigt om det var kortare.
Jag skulle inte kunna tänka mig det så här, det finns ingen begränsning. Men jag skulle också kunna tänka mig att det är så här, typ 12 timmar.
60 timmar i veckan.
12 timmar
om dagen. Ja, precis. Och det är roligt, det ska då arbetsgivaren besluta om utökad ordinarie arbetstid efter förhandlingar enligt MBL. Vilket är, alltså, det är roligt att det ändå är så. Sverige will keep on be Sverige. Och arbetsgivaren har då rätt att besluta om övergång från dagstidsarbete till natt eller omvänt.
Och det är väl sånt typ, vi kan inte hålla den här industrin igång på den här tiden, för där kommer den bombas. Det är säkrare att hålla den igång.
Ja, jag tror tvärtom också att det ger arbetsgivaren liksom full makt att organisera om arbetet, betyder det ju i praktiken. Vi kan också säga att du ska jobba natt imorgon. Nej, det vill jag inte. Nej, men det får du.
Ja, nu är det så här.
Arbetstagaren är skyldig att fullgöra övertid och jourtid utan begränsningar i lag eller kollektivavtal. Det är fritt blås och bådra övertid. Och för i de här fallen då så finns det också heller inget krav på att bestämma det som nattvila måste följas.
Okay.
Så man börjar bli så här, det låter lite som att man kan få jobba hur mycket, alltså att det inte finns någon begränsning.
Jag tänker bara så här, man fattar ju så här grejen då, på något sätt, krig, läget liksom, måste saker funka liksom, så därför så tar vi bort alla regler som kan stoppa det. Men man tycker också lite så här, ifall det här är en sån här gammal svenska modellen, tjosansvejsan, då borde det typ vara ett råd kanske mellan företaget och facket på något sätt som bestämmer det tillsammans eller någonting. Men det var, nu när all makt bara är till företagsledningarna här liksom.
Ja, alltså det ska ju MBLas.
Jo, men det brukar väl inte betyda någonting alls liksom.
Alltså det ska sägas att man har rätt till en dygnsvila i veckan.
Mm.
Så en dag i veckan.
Ja.
Mm. Så vi är tillbaka på att liksom söndagar är fria. Och det är, liksom, det är mycket så här, arbetsskyldighet. Man är tvungen att göra alla arbetsuppgifter som arbetsgivaren beslutar om. Arbetstagare är även skyldig att låta sig omplaceras till annan anställning hos kommun, region och så vidare. Om man hade ledigt när det hände.
Att man var på semester liksom. Ja. Då gäller inte det.
Så är du skyldig att avbryta ledigheten och återgå i arbete om arbetsgivaren kräver det. Men samtidigt så ska semestern försöka
bibehållas på en årsbasis liksom.
För så lång sammanhängande semester som verksamheten medger.
Ja.
Mm, det ska ändå eftersträvas. Sen är det, du får ju lite lön. En utökad ordinarie arbetstid utges fyllnadslön med 1/165 av månadslönen. Jag tänker att det betyder att du får dubbel timlön.
Jag hoppas det.
Ja, annars är det.
Men,
och så finns det lite regler för rättstvister och så vidare. Men det intressanta med det här är då att
men jag måste bara fråga, finns det någon liksom bestämmelse i det här att det här måste vara liksom relevant för en samhällsnyttig funktion? Det kan inte bara vara så, nu vill företaget passa på att tjäna mer pengar när det är krig för att de kan utnyttja sina anställda. Eller finns det ingen sån skrivning?
Alltså det är ju så här, paragraf 1 i de här avtalen är ju parterna enas om att med hänsyn till totalförsvaret och folkförsörjningens behov ingår kollektivavtal för krig och beredskapstillstånd. Avtalet gäller i nedan berörda frågor oavsett vad som annars följer av centrala eller lokala kollektivavtal.
Mm.
Så det är ju någonstans också där facken säger vi befinner oss i krig liksom.
Mm.
Då träder de här in liksom.
Men alla verksamheter berörs ju inte direkt av krig liksom så.
Nej.
Så, men visst, det kanske är osannolikt att det... Ja, jag vet, eller så känns det väldigt sannolikt att det skulle hända att någon skulle fula sig i detta liksom och bara...
Ja, men då kan du också bara säga upp det eftersom att din allmänna tjänsteplikt inte då gäller på din...
Chokladfabrik.
Ja, det kanske den gör på chokladfabriken. Men det är ju självklart, det är ju så att det är ju liksom... Det här med undantagstillståndet som krisen möjliggör ju inskränkningar på olika sätt, och det ser vi också globalt nu liksom, och vi kommer att se det hårdare. Men vi har ju också liksom uppenbart reglerat för att göra ganska stora inskränkningar i händelser. Men då ska vi komma ihåg att högsta beredskap betyder ju att Sverige befinner, alltså då befinner sig landet i krig, och lagen, alltså vår lagen är ju liksom stipulerad på det sättet att den fastslår att alla samhällets institutioner ska verka för att försvara Sverige. Alltså allt annat ska bara lägga av, alla människor i Sverige ska bara jobba för att Sverige inte ska kunna ockuperas.
Mm.
Det är ju liksom så lagen är skriven. Och den gör ju handlingar kriminella. Alltså jobbar du på Skatteverket under ockuperat område så får du inte lämna ut uppgifter till ockupationsmakten. Då begår du ett lagbrott som kan sätta dig i fängelse. Alltså det är, liksom, det är ju någon typ av liksom totalt krig då Sverige befinner sig. Jag tänkte att det kunde vara intressant bara då för kopplingen till vad säger liksom faktiskt lagen. Jag bara hade gjort det. Ja, men de hade fått köra tåg minst 12 timmar om dagen.
Ja.
En dygnsvila. Och människor redan går på knäna så kan man ju säga hur länge folk orkar hålla på med det utan att kollapsa. Men man ska komma ihåg att man har rätt till sin föräldraledighet även om det är krig.
Så du har unge på gång? Väl?
Man kan spara sin föräldraledighet. Det räcker just att du bara har en unge under 12 eller någonting, för då får just du ta ut föräldraledighet.
Nu har vi kommit på sätt att gamea systemet. Ska få säga 10-12 ungar och liksom spara föräldraledighetsdagar till en stor pott.
Ja.
Ja,
jag tror att den här tjänstledighet för studier däremot,
det skiter sig
då. Det blir ingen drejningskurs.
Nej, det är tråkigt. Något annat som man kan kommentera, Knut sa där. Han kommenterade lite att det är farligt att som facklig uttala sig liksom om saker där man kan bli klassat som ett säkerhetshot då. Och då syftar han ju på det här med att Erik Helgesson har fått
ogiltigt avskedad.
Ja, och polisanmäld eller så. Men där blev inget av den här polisanmälan. Så man kan väl säga på det sättet att egentligen är det inte farligt att uttala sig om sådana saker. Det är bara att det här företaget i Göteborgs hamn bara har helt valt att bryta lagen och sparka någon utan anledning. Oavsett, och det kunde de ju gjort med vilket svep själv som helst, mer eller mindre kan man ju tänka sig. Vi kan väl också säga backa honom liksom och hoppas att de hittar något sätt.
Jag hoppas att de förlorar stenhårt och måste ge honom flera miljoner.
Ja, eller ifall de kan driva igenom en återanställning i det här avtalsrörelsen de har framför sig nu eller någonting. Men vilket svineri. Ja.
Nej, det är ju sinnessjukt. Och direkt skadligt för Sveriges beredskap.
Det är det ju också, ifall man tänker. Så, faktiskt
vem är det som borde sitta i fängelse?
Nej, verkligen. Mm. Ja. Nej, men jag tycker också det här man pratar om, eller vi pratar om där med yrkesstoltheten som ett problem liksom, för det fackliga arbetet och så, att det är väl någonting man har diskuterat liksom i vänstersammanhang, så är det bra med yrkesstolthet eller inte och sådana saker, för att det leder till sådana saker då att man accepterar nedskärningar och angrepp för att det här klarar jag, för att det liksom, jag är stolt över att utföra mitt arbete. Man tycker ju ändå det är fint med känslan för så här, jag har ett arbete här som gör att andra människor kan liksom få en rörelsefrihet utan att ha en bil eller så då, att transportera andra liksom. Jag tänker att det finns någonting liksom bortom lönearbetet i det på något sätt som är fint liksom, att vilja hjälpa andra människor på något sätt.
Ja, absolut.
Liksom.
Men också, vadå, du kan ju inte heller leva hela ditt liv, man går runt och inte vill vara duktig på det du gör och liksom inte ge det du gör någon typ av innebörd. Alltså, även om det kanske är så tänker jag att man ska heller inte beröva människor liksom rätten att vara stolt över att vara duktiga på att göra någonting. Men så här, samtidigt är det ju vanskligt eftersom att massa människor utnyttjar dig, kommer att använda din stolthet liksom, till att knäcka dig eller försöka knäcka dig.
Ja, verkligen, jag håller med.
Nej, det var jättefint att ha med Knut Thor. Och jag tror också att det är jättebra att liksom kunna återkomma till de här vittnesmålen om hur det är i de samhällsviktiga yrkena. Vi är en podd som handlar om krig. Och krig liksom är mycket mer än bara att människor liksom skjuter på varandra med gevär. Nu när vi går in i den här liksom krigshetsande eran och man kommer slåss om de resurserna som tillgängliggörs, så tror jag det är viktigt liksom att komma ihåg att försöka måla en bredare bild av det. För just nu så tjänar massa människor pengar på att sänka vårt samhälles resiliens mot kriser.
Ja.
När de nämnde väl den här konflikten de har haft, den är inte helt olik den situationen de hamnen i Göteborg har haft med Ola då. Fick ju gå på grund av sitt fackliga engagemang. Liksom. Det var ju 100% därför.
Ja.
Och de vann ju sin strid.
Ja.
Och han återfick sitt arbete. Vilket jag tror är enormt viktigt ur, liksom, ur det resiliensbyggandet.
Verkligen. Ja. Och det var roligt, tycker jag, när jag pratade med Knut, att han lyfte på något sätt fram att det också var samverkan mellan liksom CK-facket och deras klubb liksom, som kämpade för sitt huvudskyddsombud. Men också att det fick en väldigt stor uppbackning utifrån liksom.
De kände stöd.
De kände stort stöd och många slöt upp i liksom olika solidaritetshandlingar och så runt om liksom, att det på något sätt att de kunde tag-teama mot arbetsköparen på något sätt. Det tycker det är också en intressant sak när kamper inte liksom är isolerade så, att de blir samhälleliga på något sätt.
Tack så mycket för att ni har lyssnat.
Tack så mycket. Vi är tillbaka om lång tid då från att vi spelar in här. Så kul att se vart vi är då.
Ja, precis. Vilken tidslinje det blev. Ja. Man kan följa oss på sociala medier. Vi skriver mest på Blue Sky nu.
Ja, knappt det.
Jag heter Martin Hansson där, du heter Myron Andersson.
Ja.
Man kan följa oss på Facebook, där heter vi Eldrörelse. Man kan följa oss på Instagram, där heter vi eld.och.rörelse. Man kan bli Patreon om man vill göra det lite lättare att göra podden. Man kan köpa en t-shirt. Tack, jingelmakarna. Tack, producent Kalle.
Malmö.
Tack. Älskar Malmö.
Knut Thor och tack Göran som skrev in till oss.
Ja, tack så jättemycket båda två. Förhoppningsvis så kommer det ett järnvägsavsnitt till. Förhoppningsvis lite mer pang-pang.
Ja, absolut. Nej, men alltså verkligen himla kul att ha med de här perspektiven i podden.
Verkligen. Tack. Supervärdefullt. Mm.
Behåll dig, Kalle.